Avsnitten med Petronella görs i samarbete med Attention Ung. Vår mission är att skapa en ljusare framtid för alla ungdomar och unga vuxna med NPF, där vi får den hjälp och den förståelse som vi behöver. Och just nu har faktiskt Attention Ung lanserat sin ungdomswebb, en hemsida för oss med ADHD, autism och andra diagnoser. Och jag kommer länka den i alla avsnitt från och med nu. Så in och kika, det finns så mycket bra att läsa där. Hej och välkomna till en ny söndag. Och denna söndag har vi med oss en helt ny person. Trumvilver. Petronella! Hej!
Hej!
Hur känns det att vara här?
Superkul! Det blev väldigt snabbt på.
Det blev så snabbt på.
Men jag är aspeppad.
Ja, så här var det. Jag skulle egentligen haft en annan gäst med mig här idag, men hon blev sjuk mitt i natten. Så jag tänkte, det blir nog ingen podd idag. Men Stella då, som skulle ha varit här, lyckades koppla ihop mig med Petronella som bara var så här, let's do it. Otroligt tacksam för det. Men i alla fall, vill du berätta lite om dig?
Ja, jag heter Petronella, är 32 år. Mm. Uppvuxen i Vagnhärad som ligger söder om Stockholm. Har pluggat väldigt mycket i mitt liv. Mm. Gick liksom direkt från gymnasiet till att börja på högskolan. Och sen har jag, ja men det är 10 år sedan jag tog examen. Mm. Men nu har jag börjat en ny utbildning för att jag bara, det är dags att byta karriär.
Ja men lite sådär kreativt, klassisk ADHD, att ja. Hitta på något nytt liksom.
Mm. Men så jag har varit socionom och jobbat väldigt mycket inom LSS. Mm. Och då först med gymnasieungdomar som är på autismspektrat, men många har även haft ADHD. Och så har jag även varit skolkurator på en resursskola.
Ja, då förstår jag.
Så.
Så du har ju liksom dels din egna personliga erfarenhet av att ha ADHD, men också då att jobba med personer som har olika diagnoser.
Exakt, och det är mycket jag har förstått om mig själv. Mm. För, alltså av att jobba med de här kidsen.
Det förstår jag. Alltså det tycker jag lär en så jävla mycket. Jag har nämnt det här i podden innan, men jag har ju också jobbat med barn med speciella behov och eller särskilda behov. Och då visste inte jag att jag själv hade ADHD, men jag liksom fattade de här barnen.
Exakt.
Och tyckte typ ibland att de andra vuxna var lite så konstiga i sina sätt att så här, hur man skulle hantera dem och sådär. Och jag bara, va? Vi gör så här istället.
Ja, jag kallar mina kollegor normalstörda.
Ja.
Så alltså, ni fattar inte mig och kidsen. Men det är så här, ni måste tänka på det här sättet. Det är ni som är störda här.
Alltså helt rätt faktiskt. Och hur gammal var du när du fick din diagnos?
Jag var väl runt 25, lite tidigare kanske, men där så vuxen.
Och som jag förstod det så, alltså man började lägga märke till att du egentligen hade struggles långt innan det.
Ja, verkligen. Alltså jag växte upp med liksom min mamma och pappa och mina syskon och var hemma. Så det var först på 6 år som jag kom ut i skolans värld och liksom blev jämförd med andra barn. Mm. För innan var det jag och mina syskon och vi var olika personligheter.
Precis.
Och då var det ju inte någonting konstigt med mig riktigt på det sättet. Men alltså första dagen på 6 år så minns jag att det var så att alla tjejer gick in i ett litet rum och lekte med dockor. Och jag tyckte det såg supertråkigt ut. Och bara, no way. Och grabbarna, de levde liksom livet och bara klättrade på möbler upp och hängde i lampor i taket och liksom så. Och jag bara, det där ska jag göra.
Ja.
Så då klättrade jag upp på något bokhylla eller något och så kommer förskolepedagogen eller vad det heter och lyfter ner mig. So far so good, det är rimligt.
Mm.
Men det hon säger till mig då är att Petronella, en flicka som hellre leker med pojkarna kommer aldrig att bli någonting. Och sen har hon sagt till min mamma när hon kom för att hämta mig att så här, men det är nog allvarligt fel på din dotter och hon borde inte ens gå i en vanlig skola. Så att det tog ju jättehårt.
Det är klart som fan det är. Tänk att vara så liten och höra något sånt.
Ja. Och innan så var ju vi, alltså För jag gick ju verkligen från att det bara så här, ja, min syrra är på ett sätt, min brorsa är på ett sätt, jag är på ett sätt.
Mm.
Till att, okej, det är något konstigt med sättet jag är.
Hade du den stämpeln sedan länge på dig?
Nej, alltså för jag blev, jag tog väldigt hårt. Mm. Så att jag blev den tysta. Som bara, jag satt liksom och var tyst. Egentligen hela grundskolan. Mådde jättedåligt i skolan.
Mm.
Och liksom levde ut på fritiden. Hade väldigt bra fritidsintresse. Men det blev också mycket bråk hemma.
Mm.
För att det var så mycket känslor och liksom allting som bara exploderade när jag kom därifrån.
Precis, för du höll ihop dig för kung och fosterland i
skolan.
Ja, liksom.
Det var verkligen den bara ett skådespel.
Mm.
Så att det var ju väldigt tufft. Och jag minns när jag slutade nian, jag grät i flera timmar av lättnad. Så, men sen på gymnasiet så blev jag mer mig själv, även i skolan. Och det var en super... det var ett nytt liv typ.
Ja, en lättnad liksom, hela den biten. Men om vi går tillbaka lite till den kommentaren. Som jag förstår det så blev den kommentaren liksom en livsförändring för dig, för att du helt plötsligt kände dig på ett sätt som inte var korrekt uppenbarligen eftersom hon var dum i huvudet. Men känner du att du har med dig den kommentaren idag? Liksom att det ligger, är du arg?
Ja, men det är jag på sätt och vis.
Mm.
Men mest arg för att... Alltså kanske inte så mycket arg för min egen skull längre.
Mm.
Men att jag fattar att kids idag också får höra liknande. Och jag stämplade ju mig själv som fel. Och det har ju varit en självbild jag har jobbat jättemycket med. För att när en så ung får höra att så här, du är fel...
Mm.
Så gör det ju någonting med hur en ser på sig själv.
Jag fick ofta höra när jag var liten att jag var så himla babblig och att jag pratade för mycket. Och det vet jag var skams... Alltså det satt en så här skamlig energi i mig, och att jag, när jag kom på mig själv med att prata för mycket, så hade jag jättesvårt sen att släppa att jag hade gjort det.
Mm.
Vilket har liksom, det har påverkat mig även i vuxen ålder, att jag liksom tänker så fruktansvärt ofta mycket på att så här, gud, prata inte för mycket nu, prata inte för mycket nu. Så att jag ibland liksom nästan filtrerar mig själv. När jag egentligen inte ens heller är en person idag som tar över ett samtal. Men det sitter i, och det är tråkigt att det gör det, för att det gör ju att man liksom, ja, man vågar väl inte släppa på tyglarna helt och hållet, tänker jag.
Nej, men precis. Och jag har också varit att jag inte ens kan fokusera på så här, samtalet jag har, för att det enda jag tänker på är, hur mycket kan jag prata nu? Har jag pratat för mycket? Vad är det här för? Vad sa jag nu?
Det är jätteroligt att du säger det här, för exakt det här pratade jag och min första poddgäst om i avsnitt 1. Och du citerar typ exakt det vi sa. Ja, det är ju en grej. Alltså man får ju någon sån här jävla spärr typ, så att man på riktigt, ja, det är det enda man ägnar sig åt samtalet. Jag vet att jag sa det så här, när jag kom hem från typ middagar och så, kunde jag bara så här, vad fan, jag vet inte vad jag har pratat om egentligen, för jag har bara suttit och tänkt på vad jag säger det, hur ofta jag säger någonting. Mm. Så att liksom samtalet har typ bara passerat. Alltså jävla märkligt är det.
Är det jätteundligt? Alltså jag känner igen det här.
Men har det blivit bättre för dig idag med den biten? För jag känner att jag ändå har hittat liksom någon typ av balans, så att jag inte blir helt uppslukad med att tänka på hur jag uppfattas. Eller är du fortfarande i liksom ett arbete där?
Nej, eller det är klart, stundtals kanske.
Mm.
En har ju så här sämre dagar. Mm. Men överlag skulle jag säga att jag ändå har jobbat med det och inte ser ner på mig själv på samma sätt.
Exakt. Ja, jag hoppas att många gör det, för det är så jävla deppigt att ha det så. Men återigen, det jag också tänkte på, nu kommer jag koppla tillbaka till den här kommentaren. För att det hon gör, det är att hon dels gjorde, pedagogen, hon gjorde skillnad på pojkar och flickor. Och det har ju varit ett så här fundamentalt problem med kvinnor som inte fått ADHD-diagnos, eller flickor för den delen heller. Och det gör att jag bara tänker på att så här, tänk ännu äldre generationer, kvinnor som känt sig fel och som att de ja, inte är som de borde.
Mm.
Och har egentligen haft ADHD hela tiden.
Mm.
Jag får lite så här, alltså det lägger sig lite som ett tryck i bröstet på mig, för att jag inser ju att så här, om du fick en kommentar när du var 6 år gammal, tänk då de som var 6 år gamla för ännu flera år sedan.
Mm. Ja, ja, verkligen. Och det är liksom, men typ, bara så här manligt och kvinnligt. Jag tycker det visar sig så mycket i ADHD. Lite att så här, ja, men om en man bestämmer, då är han dominant, men en tjej är en bitch. Och alltså så att det är så många grejer som kan kopplas till att om en kvinna agerar liksom enligt sin ADHD, då gör hon saker som hade varit okej om hon var en man.
Exakt.
Men för att hon är kvinna så är det liksom super inte okej.
Oh my god, ja. För det här hade jag jättemycket issues med när jag var tonåring. För att jag var en ganska så här dominant person i så här viljor och tyckande och argumentation. Och jag kände mig alltid som att jag var så jävla smutsig för att det var inte okej för att jag var kvinna, men jag såg ju hur alla andra pojkar höll på och det var liksom totally fine. Mm. Men jag blev verkligen som ett svart får för att jag var tjejen som var den här lite mer dominanta karaktären.
Mm.
Men alltså jag skulle verkligen vilja veta idag, vi kommer väl antagligen aldrig få veta det, men hur många kvinnor som blivit inlagda på psykhem för att de har ADHD.
Ja, förmodligen jättemånga. Förut kunde ju du till och med så tvångssteriliserats om du hade mycket sex. För det har jag också tänkt när jag var tonåring. Att med så här, ja, med ADHD, ingen impulsivitet och babblig. Att jag kunde ju prata om ja, med så här sex och grejer väldigt
ja,
frispråkigt.
Ja, och alltså personer med, eller tjejer med ADHD har ju mycket mer fallenhet för att förlora oskulden i en yngre ålder eller bli gravida och hela den biten. Så 100%. Mm. Alltså jag tror att tvångssterilisering var nog väldigt vanligt. Och det här inlagd för hysteri och
ja. Ja, men jag tänker bara typ, jag menar, jag satt och ansträngde mig till 1000 för att vara tyst i skolan. Och då brast det ju hemma.
Mm.
Och då, ja men det här måste ju ha hänt tidigare. Och då förstår jag om de har lagt sig in för hysteri.
Mm.
Och att de blir hysteriska av att aldrig kunna vara sig själv.
Då förstår jag att de första åren i skolan var inte så roliga. Och att högstadiet var en lättnad att var avklarad med.
Mm.
Men sen blev det bättre på gymnasiet. Vet du varför det blev bättre?
Det var en liten gymnasieskola.
Mm.
Och jag hade verkligen valt den med omsorg. Jag hade också hälsat på många. Sen hade jag väldigt mycket fritidsintressen under liksom, grundskoletiden. Där jag kunde liksom, utforma mig själv och leva ut. Och för mig var det en viktig grej att när jag började gymnasiet då ville jag känna mig trygg att vara mig. Så att då började jag på en liten skola och det var väldigt förstående lärare där. Och, ja men, och också att jag gick in med inställningen att jag kan vara den jag är och jag är inte fel.
Mm.
Det tror jag var en, ja men, bara så här, den inställningen gjorde nog mycket.
Vad häftigt också att du kunde gå in med den inställningen i den åldern ändå.
Mm.
Det är ändå ganska många som fortfarande så här i tonåren, du vet, och puberteten, att man tänker att man inte får vara sig själv. Men jag tycker det är starkt att du ändå var där.
Mm.
Men jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det, men för jag var en sån som valde gymnasieskola väldigt hux flux. Men det kanske är viktigt att personer som i alla fall vet att de har ADHD faktiskt besöker lite fler gymnasieskolor. Just som du sa där, att du besökte många för att se vad som kändes rätt. Liksom.
Mm.
Men hade du problem med prestation och den biten då?
Alltså både ja och nej.
Mm.
Jag är ofta så här väldigt, jag är ganska lättlärd. Mm. Men jag har dyslexi så jag har svårt att läsa. Och jag har ganska svårt att prestera på prov för att jag kan fastna på någonting. Typ, hur definierar jag det här? Eller vilket ord ska jag använda? Så att då kommer jag liksom inte vidare i min... att jag hinner liksom inte svara på allting. För att jag har bara fastnat någonstans. Eller drar ut för mycket på en fråga.
Precis.
Och lägger liksom all tid där. Och sen bara, fasen, det var ju 10 till.
Alltså, Jag vet, så här kunde jag vara på prov. Att jag liksom glömde av tiden. Så att jag satt och skrev på en fråga. Och sen bara, oj, just det. Jag måste ha lite tid över till de andra frågorna här.
Ja.
Att man liksom spinner vidare. Jag låg faktiskt och tänkte på en grej i natt när jag inte kunde sova. Och det var att min mentor på gymnasiet i trean, när vi tog studenten, så blev jag tilldelad en sån där tallriksmedalj som man får, där det stod klassens mest frekventa frågor inför prov. alltså så här, den som ställer flest upprepande frågor då, inför ett prov. Och jag visste ju inte att jag hade ADHD då. Och liksom nu när jag låg och reflekterade över det, jag bara, fast varför jag ställde så många frågor var ju för att jag var så jävla rädd för att ha missuppfattat någonting inför provet och ville verkligen så här förstå upplägget, vad jag skulle fokusera på, vad jag skulle liksom plugga extra mycket på, och vad jag absolut inte fick missa och hela den biten. Och det var ju för att personer med ADHD, vi har ju svårt att liksom, när vi sitter med typ ett helt bokmaterial, bara det här, vi ska prova på det här ämnet. Mm-hmm. Då måste vi ändå få liksom någon typ av inramning. För att annars kommer jag sitta och playa hela boken och ha ångest och inte förstå någonting. Och så blir det bara ett enda stort stök i min hjärna. Så satt jag och fnissade lite åt det i natt. För jag var så här, men jävlar, ja, det var ju därför jag ställde dem läs. Så mycket frågor, det var ju den här ADHD-grejen som jag inte förstod då. Att så här, det var mitt sätt att ordna upp.
Ja, men jag är ju likadant nu, alltså på universitetet. Att jag är så här, och jag gillar också att ha liknelser. För att det är mycket enklare för mig typ att minnas någonting. Om jag säger, okej, men jag kan tänka mig ett scenario där det här händer.
Nej, men I agree. Men det är så här, jag vet inte. Jag vet att jag hatade filosofi på gymnasiet för att det blev så flummiga frågor där. Jag älskar ju så här filosofera hemma så som man gör, för det är lite mer fritt. Men när någon, eller när läraren ställde så specifika frågor om filosofi på prov, då var jag så här, men det här kan jag ju inte svara på, för att det här är ju liksom så fluffigt och svårt att sätta ord på. Det gjorde mig liksom jättestressad.
Ja, och det där har jag kunnat ha i fler ämnen, just att jag bara, oj, men vänta, hur ska jag så här begränsa svaret här och hur ska jag hitta rätt ord? Och så kom det inte ut någonting.
Nej.
Men muntliga grejer har jag alltid varit väldigt bra på. Ja. Där har jag alltid varit så här bara bäst.
När man ska hålla tal.
Ja, det andra bara, åh nej, jag hatar den här presentationen. Jag bara, jag älskar det här.
Same. Jag vet, jag tyckte alla som var, jag blir så för scenskräck. Jag bara, fuck off, det är så jag nice. Bara,
this is my time to shine.
De jävla proven var man ju typ astaggad på. Det var så jävla roligt. Argumenterande tal.
Exakt, där alltså. Ja. Där har vi något bra.
Alltså, det kanske man ska så här, skicka med till psykiatrin, att höra av sig till alla svensklärare där ute, att att de kan skicka liksom en lista på alla elever i klassen som är jättebra på att hålla tal, för det kanske råkar vara någon diagnostiserad ADHD där. Alltså faktiskt.
Det är inte helt omöjligt.
Under gymnasiet kan du idag se när ADHD:n gjorde sig liksom synlig, fast på negativa sätt. Inte det här med att du är bra på att hålla tal, utan så här.
Ja, men alltså det, jag har alltid, hela mitt liv, haft jättesvårt att sova. Och svårt att koncentrera mig. Och ja, men typ fortfarande nu, igår, jag skulle hålla så här ett föredrag idag. Så igår när jag skulle sitta och förbereda det, då satte jag mig och spelade datorspel. Och min kille var så här, men skulle inte du förbereda tal? Jag bara, jo, men det är så här jag gör det i huvudet. För att jag behövde göra något annat för att sortera tankarna.
Gud, vad häftigt.
Men om jag bara sitter med pappret och liksom låser fast,
ja,
då kan jag sitta där i typ 8 timmar, men inget kommer hända. Men då om jag gör något annat, men samma att typ sitta och lyssna på en föreläsning, då jag har så här en bildbok med mig som jag sitter och fyller i. Och det kan ju se ut som att jag är helt ointresserad och inte lyssnar. Men egentligen är det mitt sätt att ta in.
lättsam. Jag har jättesvårt för att sitta still och ta in vad det är som sägs. På möten, online-möten till exempel på mitt jobb, så har jag tillåtelse att stänga av kameran. Och det jag gör helt enkelt då att jag på mig hörlurar och går runt och plockar i min lägenhet. Ja. För att då kan jag helt plötsligt lyssna på allt som sägs. Men sitter jag så här framför skärmen liksom, då jag vet typ ingenting.
Nej, då, sen så får jag en fråga och jag bara, vad pratar vi om? Eller va? Vem? Va? Kanske?
Du vet, när någon säger det. Jag och så när någon bara, ah,
eller vad tycker du?
Och så typ man vaknar i någon koma typ.
Och bara, jag tycker precis det du sa. Eller kanske tvärtom.
Det där tycker jag är det värsta, när man så här ska typ rädda upp. Alltså jag har till och med börjat säga, jag har bara fått inse att när det är så, jag får bara säga så här, förlåt, jag hör ingenting. Och jag säger, det är för mycket möten idag. Det går inte att ta in mig.
Och bara, jag vet inte vad vi pratar om alls nu. Så att det är tack och hej.
Men det där är det här med liksom, missförstånd och sånt. För som du säger, att när du sitter och ritar där, det är klart att kanske någonting så här, bryr hon sig ens. Mm. Men det är därför jag önskar verkligen att så här, det blev en mer allmän förståelse kring så här, olika NPF-diagnoser och hur man funkar. Och liksom att det där är ju du som tar ansvar för att du ska kunna förstå och ta in så mycket information som möjligt. Mm. Absolut inte att du så här chillar och inte bryr dig.
Nej, utan det är ju så här, det här gör jag för att om jag bara skulle sitta och lyssna som ett ljus, det hade jag kunnat vara någon helt annanstans. Faktiskt, jag kommer inte ta in någonting.
Så. Det går in och ut genom min örat. Mm. Alltså ibland är det inte ens som att jag hör vad de säger, det är bara ett brus typ. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket man försöker. Man är liksom, man hör typ en mening och sen är man någon annanstans igen.
Ja, och det går inte. Utan så här, men om jag får syssla med någonting annat så att det ser ut som att jag är liksom totalt ofokuserad, det är då jag faktiskt tar in.
Nej, jag vet, jag satt alltid och ritade på mina mappar på högstadiet. Fy fan vad jag klottrade på dem. Och det var också något så här som vissa lärare kunde så här säga till om och bli provocerad av. Och då vet jag att liksom, jag försökte nog säga så här, men det är mitt sätt att lyssna, men du vet.
Nej, men det är som att de bara, nej du, det där är bara en undanflykt. Mm. Nu vill jag att du fokuserar, okej?
Okay? Och så ska man sitta där och glo och det går inte.
Och då bara, okej, nu måste jag se fokuserad ut. Ser ut som, ska jag nicka nu kanske? Mm. Så här.
Alltså det där var ju en grej som jag hade jag hade tre olika mentorer på gymnasiet. Alltså en för varje årskurs för att det råkade bli så. Men alla tre var faktiskt fantastiska och det är jag väldigt tacksam för idag. För gymnasiet var en skittuff period för mig. Men då var det liksom under en period så jag tror typ att jag egentligen var alltså på väg att bli utmattad, men hann nog aldrig bli det. För jag hann som tur var att ta studenten liksom, innan det gick åt helvete. Sen gick det åt helvete två år senare, men ja. då var det faktiskt en av de här mentorerna som var väldigt tydlig med att så här, du har ganska mycket frånvaro och det är lite varning på CSN och sådär nu. Men då liksom lyckades vi ihop med rektorn bestämma att så här, jag fick jobba hemifrån. Vissa dagar. Och det var ju för att jag hade förmågan att argumentera och förklara att så här, jag lär mig mer av att sitta hemma i lugn och ro och plugga på mitt sätt på liksom mina premisser än att sitta under de här lektionerna, för att det är så mycket folk och det är så mycket ljud och stök.
Exakt.
Och hela den biten. Och jag tror inte heller det var bra för mig att vi jobbade med datorer.
Nej, det gjorde ju inte. Jag är ju äldre än så.
Du hade papper och penna.
Jag hade ju papper och penna, så att alla mina anteckningsblock har ju liksom, det är ju ritat runt alla anteckningar.
Underbart.
Men, för det, jag tror, det märker jag nu på universitetet, att så här, nu ska ju alla ha dator. Jag sitter fortfarande med mitt papper och penna, för att jag testar med dator och bara,
det är någonting, det går inte in alltså. Och det, jag tror att det var lite det som var grejen, för att För att jag skulle känna att jag hängde med på lektionerna av någon anledning på gymnasiet. För jag tror att på grund av att lärarna på gymnasiet då visste att vi hade datorer, tror jag att föreläsningen gick snabbare än vad de gjorde på högstadiet när jag hade papper och penna. Så för mig var det liksom att jag på riktigt väldigt många dagar sjukanmälde mig för att jag visste att jag skulle lära mig mer av att sitta hemma och jobba än åka in till skolan.
Mm. Men så gör jag fortfarande. Och det är också mycket det här med att ja, men om jag tänker på att så här, oh, hur mycket pratar jag, hur mycket gör jag, att det kan ta över. Så då är det sämre för mig att vara på plats, för jag kommer inte kunna fokusera.
Exakt.
Alls.
Det är faktiskt ganska spännande, för att det känns inte riktigt som att det är heller en grej som kanske typ skolväsendet reflekterat så mycket kring att så här, allt behöver faktiskt inte vara en lektion.
Nej, precis.
Att
nej,
men en hel dag behöver kanske inte vara en lektion. Liksom.
Nej, faktiskt. Men sen har jag också jättesvårt att komma upp på morgonen.
Mm.
För jag är väldigt så här, jag har jättesvårt att somna, men när jag väl sover, då är jag jättesvårt att gå över till att vara vaken.
Ja, jag vet. Så,
och det här har jag märkt med många unga jag har jobbat med också. Och att då så här, ja, men det är bättre att jag är hemma och chillar hela förmiddagen. Och sen så här, kanske gå på lektioner på eftermiddagen, men sen plugga själv på kvällen när jag har energi.
Exakt.
Än att försöka tortera mig på förmiddagen, för då kommer jag inte orka plugga sen på kvällen.
Jag håller jättemycket med där. Jag tycker i alla fall att jag tror att det hade varit bättre om skolan började klockan 9.
Mm.
Alltså en timmes skillnad där. Men jag tror att den timmen hade gjort väldigt mycket för ungdomar och barns sömn liksom. Mm. Men jag håller med helt och hållet på att så här, jag hade mått bättre om att börja plugga, gå till skolan typ efter lunch.
Mm.
Jag har en sån där jättejobbig dygnsrytm liksom, att även om jag vaknar i god tid och går upp, så är det ändå som att min hjärna inte vaknar förrän typ vid 12.
Mm.
Och att jag på riktigt är som mest högpresterande på kvällen.
Ja, men så är jag ju också.
Oh, din curse and a blessing.
Ja.
Och visst är det som att allt känns för jävligt typ.
Oh.
Alltså man blir så här, alltså jag tycker det känns som att så här, kroppen också typ försöker signalera att så här, jag vill inte sitta på en kontorsplats just nu.
Mm.
Utan, men sen på kvällen kan man sitta och playa liksom massa
ja.
Dokument och jag fattar inte.
Nej, inte jag heller. Och det är så svårt att så här, och då jag kan också känna mig så dålig när jag sitter där förmiddagen och bara, men kan du snälla, dumma kropp, bara fungera nu. För att det är nu vi är här och det är nu det här ska hända. Så att, kan du bara snälla, ta dig samman.
Och liksom hur många gånger har man liksom inte kvällen innan varit så här, idag går jag och lägger mig i tid. Och så får man ändå bra med sömn och har typ ätit bra och hela den grejen. Men det spelar ingen roll, för du kommer ändå må för jävligt när du vaknar på morgonen. För att liksom din hjärna, kropp, whatever det är nu, är liksom inte gjord för den dygnsrytmen.
Nej, men och sen vet jag inte om det har med så här övergång att göra från så här, för jag bra. Ibland är det som att jag kan inte gå över från vaken till sovande och från sovande till vaken.
Ja.
Det är som med allt som så här, nu ska du avsluta det här. Jag behöver lite förberedelse. Det är samma med sömn och vakenhet där.
Ja, men det är en fas där som behöver liksom plöjas igenom. Som kanske tar längre tid för oss då än andra.
Ja, alltså för typ min sambo. Han kan ju så här vakna och så här bara okej, jag sträcker mig lite. Och sen bara ja, men då kör vi.
Same med min pojkvän.
Och jag bara nej men va? Nej, nej, nej. Låt mig vara. Rör mig inte. Titta inte på mig. Prata inte. Gå härifrån.
Nej, men det är som att de är så här, wow, fånga dagen. Tjoho. Och man är så här, what? Jag vaknade precis.
Eller bara så här, men vi är ju vakna nu. Du är ju vaken. Du öppnar ögon. Du är vaken. Jag är inte vaken. Det är skenet bedrar.
Oh, Gud, det är så sant. Men var det något ämne du hade svårt för i skolan?
Jag hade ju svårt med eller liksom.
Mm.
Men jag kämpade väldigt mycket. Men det var nog, alltså matte kunde jag svårt för det var så himla inrutat. Och jag vill liksom kunna tänka fritt. Jag är ju mycket bättre på men där en får typ analysera och hålla på, eller argumentera.
Mm.
Där har vi något bra.
Det är det där, typ se problematisera och nyansera och alla de där fina orden man ska vara bra på. Men jag har också, matte inte min grej. Siffror överlag, jag tycker siffror är väldigt jobbigt.
Mm. Jag hade också väldigt svårt med språk i skolan. Mm. Men har haft ganska lätt att lära mig språk alltså efter skolan. När jag liksom har använt det i praktiken. För då, men jag tror också det har att göra med att typ om jag bara, du ska använda det här verbet så här, du ska böja så här och så här. Att då blir det liksom bara kaos för mig. Medan i verkliga livet så bara slänger sig lite och bara... Ah.
Ja, och språk är också en sån här klassisk grej där... Alltså jag tror att det som kan vara kämpigt för en person med ADHD är det att du förstår det ju inte på en gång. Eller du lärde det inte på en gång. Jag tror tålamodet gör att man liksom tappar motivationen att lära sig det.
Mm.
För jag vet att jag längtade i flera år när jag var liten efter att börja läsa engelska på grundskolan. Så att när vi väl började läsa engelska i trean så var jag liksom, jag tror jag hade väl hyperfokus på varenda engelska lektion uppenbarligen. Så engelska var liksom aldrig ett problem. Men sen på högstadiet när man skulle välja till språk, då valde jag spanska. Och idag kommer jag bara ihåg Ola kom mot Yamas typ. Och det var nog för att jag kände verkligen noll motivation på den lektionen för att jag tyckte liksom inte, det gick inte in typ.
Nej, men jag tror med tålamod, men också att så här, går in så mycket på små detaljer.
Mm.
Så här, jag kommer ingenstans, låt mig testa istället. Då kommer det liksom, det andra löser sig, eller så säger jag det fel.
Exakt, lite så här action-based learning istället. Jo, men jag håller verkligen med för att så här, fan, grammatiken, så här, den ska man ju kunna, men det kanske bästa är att börja med... Det är just, du säger, pröva sig fram. Och vad händer om vi så här låtsas att vi ska handla på ICA och ställa frågor på spanska? Alltså jag vet inte. Jag tycker det känns mer görbart för min del.
Ja, men jag tror det är därför jag har haft enklare för språk efter skoltiden. Mm. Just för att så här, men då har jag kanske varit i ett land där de pratar de här språken och bara, okej, hallå.
Så häftigt dock. Alltså att du har liksom lärt dig bättre där. Och så här, kan du något annat språk flytande?
Nej, alltså inte flytande, men eller tyska kan jag i princip flytande nu.
Coolt.
Ja.
Det tycker jag.
Halvcoolt. Men typ när jag bodde i Indien 4 månader, då så här, gick vi på bio. Det var ju på Marathi då.
Mm.
Och jag satt och översatte för mina kompisar vad de sa i filmen.
Häftigt.
Ja, och jag bara, de bara, hur vet du det här? Jag bara, ingen aning.
Det är ingen bara aning.
Jag bara förstår vad de säger.
Alltså fan vad spännande egentligen. Jag tycker sånt här är häftigt för att jag tycker det säger ändå väldigt mycket om så här, att ADHDs personers förmåga att faktiskt vara väldigt smarta.
Mm, verkligen.
Det är bara att vi behöver göra det på vårt sätt liksom.
Ja.
Det är skitcoolt. Men Petronella, jag tänker att vi får avrunda för det här avsnittet, men vi ses ju igen nästa vecka.
Det gör vi. Jag längtar.
Jag med. Ha det så bra tills dess. Hej då.
Ha det bra. Puss och kram.